Vår sommarserie Skånska smaker börjar så sakteliga närma sig slutet. Men än finns smaker kvar att upptäcka. Det är inte humlen och inte heller malten som ger Ystad färsköl dess skånska smak. Det är det hårda vattnet i Ystad.
Ja, det här ser ut som man föreställer sig ett ställe som serverar mycket öl och ett bryggeri. Stora kopparkittlar mitt i lokalen och så sitter folk kring ganska grova bord runt om i lokalen. Kraftiga bjälkar som bär upp taket.
Jag tar en Ystadfat.
Det har blivit en attitydförändring ifrån det här storstark-tänkandet. Jag brukar säga att gå in på en restaurang och beställa en storstark, det är som att gå in på en restaurang och beställa en tallrik mat.
Jag tar en Ystadfat.
Nej, krögaren Lars Bellfrag på bryggeriet mitt i Ystad behöver inte vara orolig. Risken är nog rätt liten att hans gäster bara skulle beställa en stor stark. Här dricker man olika typer av Ystad färsköl som bryggs i lokalerna i samarbete med bryggeriet Två Bryggare.
I de här lokalerna som blev restaurang 96 och mikrobryggeri, där har man alltså under ganska lång tid framställt tonmalt som då är råvaran till öltillverkning.
Men idag tillverkas inga råvaror för öltillverkningen här inne på bryggeriet längre.
Så vad vi gör här är att vi mäskar färdig kornmalt som vi köper. Det gör vi i ett av de här 1500 liters karlen. Det innebär att man värmer upp krossad kornmalt för att få ut sockerämnen. Och de här sockerämnena, det är ju det som ska omvandlas till alkohol sen. Och när vi har gjort det så pumpar vi över den här vätskan då, som nu kallas vört. Som är en söt vätska. Och den ska vi koka. Och anledningen till att vi gör det är dels att vi vill sterilisera den här vätskan och binda proteinerna då. Det är ungefär som när man skummar en fond som man kokar eller någonting sådär, att man vill ha bort dem. Och sen tillsätter vi även humle i den här delen av processen då. Och humle, det är ju det som är bäska mot ölen, och ju mer humle du tillsätter desto bäskare öl får du.
Ystad färsköl, vad innebär det i relation till lager och ale och allt vad vi har?
Ja, just det.
Just benämningen lager då, som är den som vi kanske är mest vana att höra, det innebär ju att när vi jäser ölet så använder vi en underjäst, vilket innebär att jästen, när den så att säga är färdig förbrukad, faller till botten av det här jäskaret. Och det sker också i en lägre temperatur än om man överjäser öl. Och en överjäst öl, det är en ale då typ.
Men de här begreppen underjäst och överjäst, det låter som att antingen är det för mycket eller så är det för lite, men så är det inte.
Nej, utan på en överjäst öl, där ligger jästen på toppen och jäser. Och jästen, den tar ju ut två saker ur den här vätskan som vi har, och det är dels alkohol och dels är det kolsyra, och det är de två sakerna som bildas. Den kolsyran som vi har i våran öl, det är den kolsyran som ölen själv har producerat så att säga, så vi tillsätter inte kolsyra. Men just det här med färsköl, det innebär att vi hoppar över två processer som man gör på, om man säger, storskaligt producerad öl. Det ena är att vi inte filtrerar den, utan den får lugna ner sig själv så att säga. Så de sediment som faller till botten, de avgör hur klar ölen är då. Ju längre den står, desto klarare blir den.
Men skakar man på den så blir den grumligare igen, eller?
Ja, man skakar på tanken där vi förvarar den, men vi tappar ölen på ett sånt sätt så att den här sedimenten, vi gör det försiktigt så att säga, så den ligger kvar. Så det är en ganska klar öl.
Men är jag fel ute när jag tycker att färsköl är lite grumligare än, ja, vad ska jag säga?
En vanlig filtrerad öl. Nej, det är det inte, utan den är grumligare. Men om du kommer in här ena veckan och så kommer du in nästa vecka, så är det inte säkert att ölen ser likadan ut. Utan det beror på hur länge ölen har stått i tanken och hur väl den har satt sig så att säga. Smaken är dock ungefär detsamma. Men just den här färskölsbiten då, det innebär att vi inte pasteuriserar ölen. Det är ju en process som innebär att du mycket hastigt värmer upp ölen till ungefär 80 grader och väldigt, väldigt hastigt kyler ner den igen. Och det är en process som man gör för att ta koll på alla bakterier och mikroorganismer. Men vi gör inte det. Och det innebär då i korta drag att våran öl ska drickas färsk. Och vi har en hållbarhets tid om den förvaras rätt svalt och mörkt på ungefär 3 månader. Och går du och köper en Carlsberg på Systembolaget så kan ju den hålla i 1,5-2 år framåt i tiden. Men så länge finns det ju ingen anledning att ha en öl stående.
Jag tänker på det här med, som man har hört talas om, med tyska renhetslagar. Är det någonting sånt som är igång här?
Absolut. Det går inte att göra bra öl och tumma på den regeln.
Så, och vilken är den?
Det är den tyska renhetslagen då, från 1543. När tyskarna bestämde att riktig öl, den får man bara använda 3 saker egentligen. Och det är vatten, och det är malt och det är humle. Men sen i och med att man uppfann jästen så att säga, eller förstod varför den här processen startade, då stoppade man in jäst också då, som det fjärde elementet i den här tyska renhetslagen. Men det hade man inte koll på från början. Man visste bara att det hände, men man visste inte varför och vad det var som satte igång det så att säga.
Hur lång tid tar proceduren från ax till limpa eller från ax till färdigt öl?
Själva koket här, det tar ungefär 8 timmar ifrån det att vi börjar blanda vatten och tonmalt och så ska det vila lite grann. Och sen pumpas det in i jästankarna och i jästanken står det 1 till 2,5 veckor ungefär. Lite grann beroende på vilken öl vi ska ha, hur hög alkoholhalt vi vill ha och hur mycket kolsyra vi vill ha i. Men efter 1 till 3 veckor så flyttar vi ölen då ifrån jästanken till en tank där ölet får lugna ner sig så att säga. Där vi avbryter den här processen, och jästprocessen den avbryter vi genom att vi sänker temperaturen i den här tanken till 0 grader ungefär. All jäst som eventuellt fortfarande lever och är aktiv, den dör då och faller till botten i den här tanken. Så när vi har pumpat över till den här mellantanken där det får ligga i 1 vecka ungefär, så pumpar vi över till förvaringstanken eller lagringstanken.
Oj, här var svalt.
Ja, här är det svalt.
Och här blänker det, men inte av koppar utan av rostfritt stål.
Precis. Just nu så har vi en temperatur på 11 grader här inne ungefär. Och det är skönt att kunna gå in och byta fat här varma sommardagar. Så att här har vi längst ner i lokalen där, och där har vi de tankarna som vi själva tar våran öl ur i restaurangen här. Det är ju så att all öl som vi säljer på fat ute i restaurangen, den kommer alltså direkt ifrån lagringstankarna. Så färskare färsköl än så kan man faktiskt inte få. Och den sammantagna lagringskapaciteten här inne, det är 28 000 liter.
Och hur mycket går det åt?
Alltså det här bryggeriet är kanske inte ett helgställe på så sätt, utan vi har väl ganska jämn spridning. Men vi gör väl slut på kanske 700 liter i veckan eller någonting sånt där. Under sommarsäsongen i alla fall.
Så hur länge räcker de här 28 000?
Ja, det räcker väl ett tag. Men vi tappar ju en del på fat och säljer till andra restauranger här nere i Skåne lokalt. Och vi tappar på flaska i en egen tappningsanläggning som vi har i Tomelilla då. Och det säljs ju då på Systembolaget i Ystad och Sturup och Tomelilla.
Inte längre bort?
Längre bort i Skåne och i södra Sverige så finns det i beställningssortimentet. Och ibland kan man ha tur och få tag på det i beställningssortimentet längre norrut också. Men vi säljer och producerar ungefär mellan 120 och 140 000 liter om året.
Jag blev lite besviken, för jag hade hoppats att det skulle bubbla eller att det fanns någonting att se här. Men det är alldeles tyst och ingenting som är i gång.
Det enda egentligen som märks ute i restaurangen, det är ju de dagarna när vi kokar så att säga. Och det har vi gjort faktiskt 3 dagar den här veckan, men det var i början av veckan. Och det som märks framförallt är att det blir varmt i lokalen och det luktar väldigt mycket vört och det luktar väldigt mycket humle. Och där har vi ju då gäster som delar upp sig i 2 läger. Ett läger som fullkomligt älskar det här och tycker att det är jättemysigt. Och sen har vi de som inte älskar det fullt lika mycket och tycker att det luktar konstigt och att det är varmt och fuktigt. Men det är så det ska lukta och det är så det ska kännas.
Är det så att jag törs tigga mig till ett par smakprov?
Absolut, då får vi gå ut i baren igen. Vi ska ta och ladda upp några små här. Vi ska börja med den ljusa så vi får det i rätt smakordning här.
Men det du gjorde först, det var att tappa av.
Vi vill ha bort det som eventuellt stod kvar i ledningen. Så du inte får en dålig smakupplevelse. Om vi börjar med den ljusa. som är lite så att säga snällare i smaken. Alltså den är ju smakrik, men inte så mycket som den mörka givetvis. Så man börjar med den lite lätta där, och sen så går man på den mörka. Och sen så sist så går man på IPA:n, som då är en överjäst öl. Och eftersom den har jäst i en högre temperatur så har vi ännu mera smak i den. Och så har vi mycket mera beska också, som sitter kvar och skulle slå igenom ifall du tog den först så att säga. Så ta en liten slatt av den ljusa där, så får vi se vad det tar till.
En hel del syrlighet verkligen. Mm. Den här skulle jag nog mycket väl kunna ta till fisk. Och så känns det som någonting man dricker en varm sommarkväll.
Absolut.
Den vanligaste förväxlingen när det gäller färsköl, det är ju att folk förväxlar färsköl med weissbier. Och weissbier och färsköl har ju ingenting med varandra att göra, mer än möjligtvis utseendet. Att om du köper en Hef weissbier så är det en grumlig öl. Och färskölen kan också vara lite grumlig då. Men weissbier, det är ju ett veteöl. Men det som de har gemensamt ändå, det är ju den här syrligheten. Så att väldigt mycket av smaker bärs ju av de här sedimenten som vi har valt att inte då filtrera bort så att säga.
Det är lite cider över det också. Eller är det en förolämpning mot ölet?
Nej,
cidern?
Nej, absolut inte. Det är inte en förolämpning alls. Därför att det är ju exakt samma process. Skillnaden är att när du gör en cider så har du använt frukt. Och den frukten, så att säga, inom situationstecken vi har använt, det är ju korn då. Men där har du också en del av den här syran just, vad? Den lite vinösa smaken.
Vinös som i vin?
Vinös som i vin, ja.
Och nu är det den i mitten? Du,
nu är det den i mitten, ja, den mörka.
Helt olika smak i början och i eftersmaken.
Ja. Det första du får i mun, det bygger ju väldigt mycket på vad du har för förväntningar. Och du skapar en bild i huvudet i och med att det är en mörk öl av vad det ska smaka så att säga. Och sen så kommer verkligheten i kapp lite grann, och sen så hänger det i då en eftersmak.
Ja, det kom en beska långt bak i munnen som kom efter en stund. Mm. Men sen var det en, liksom ett, där alkoholen kändes som en tjong, liksom, ganska kort. Mm.
Den ljusa ölen, den ligger på 4,8%. Och den mörka ligger på 5,2. Det ska ju inte slå igenom, så att om man inte är en fin smakare eller vet vad man letar efter, så är det ju svårt om du bara hade smakat den mörka. Men i jämförelse med den ljusa så känner du att det är lite mer alkohol givetvis.
Och så den sista var blandning?
Den sista det var våran IPA då. Och Indian Pale Ale, det var ju någonting som engelsmännen tog fram för att klara transporten från England till Indien, eftersom vattnet inte gick att dricka där, så var man ju tvungen att dricka öl.
Ja, den här blir min favorit.
Det ligger ju mycket närmare de traditionella brittiska bitter ale-varianterna. Mycket bästa.
Och lite blommighet också, lite snabbt.
Lite snabbt, ja. Absolut. Det kommer ju också med att du har ett överjäst öl. Därför att ju högre temperatur du jäser i, desto mer smakare får du fram. Och det gäller generellt allting. Jag menar, ställer du midsommartårtan i frysen så luktar det inte mycket jordgubbar av den. Utan så fort du använder högre temperaturer till en viss gräns då, givetvis, så kan du locka fram fler smaker. Så nu har vi ju Ystad Military Tattoo till exempel. Och då har vi tagit fram ett speciellt tattooöl som är 85% av det ljusa och 15% av det mörka ölet då.
Och vad är det som är tattoo med det?
Ett speciellt recept så att säga, som vi bara säljer som tattooöl då, vartannat år under den veckan när det är Ystad Tattoo då.
Men det är inte så att ni har gått tillbaka till säckpipelandet Skottland och tittat på hur de gör där?
Skottland är ju väldigt mycket ale och bitters då. Ju mer vi blandar i av det mörka, desto mer ale får vi. Sen har vi faktiskt tagit fram en Ystad IPA, en Indian Pale Ale. Men det är alltså en öl som är alkoholstarkare då, och den är mer välhumlad, eftersom humlor så anses ha antiseptiska egenskaper. Det var ju faktiskt så att läkare förr i tiden ordinerade humle i huvudtudden till exempel om man hade svårt att sova eller var lätt för att få infektioner och förkylningar och så vidare. Så det har vi gjort den, och den var skottarna här faktiskt och drack igår och tyckte det var väldigt, väldigt god så.
Nu är det rätt mycket skum på den. Det är inte så att man egentligen ska vänta tills den har lagt sig.
Nej. Skummet det är ju lättare än vätskan, så det innebär att när du tippar på glasen så får du vätskan i munnen först i alla fall. Och det här med skum, när du ändå är inne på det, det är ju någonting som svenskar är lite rädda för. Man är rädd att man betalar för mycket pengar därför att det är för mycket skum i glaset, för lite öl. Men skummet har alltså en funktion, och skummet är en, ja, det är som ett lock så att säga, som bevarar aromerna i ölen.
Mm-hmm. Så att om man har ett öl med mycket skum som ligger kvar, så smakar det bättre längre, eller?
Absolut. Och det är även så att alltså vissa ljusa öl ska ha mer skum. Om du tittar på de här glasen här till exempel, så är de spetsiga. De är smala i botten och så lite vidare upp till, och ganska höga. Och det innebär att när du häller i ölen här så bildas det en virvel som skapar mycket skum. Och det är så att säga tanken bakom det här. Har du ett trappistöl från Belgien till exempel, så serveras de oftast i någonting som nästan ser ut som glasskålar, som är väldigt vida så att säga i diameter och ganska låga. Där bildas det inte mycket skum alls, därför att det är inte ett sånt öl så att säga. Det är för mycket alkohol i för att det ska bildas väldigt mycket skum.
Aningen portry, eller?
Ja, det är lite sötare.
Ja.
Det blir den. Det är just blandningen av den ljusa och den mörka här som tar fram lite mera sötma då. Så lite mera sötma har vi den.
Som man luktar på öl.
Absolut. Det är ju så att i munnen så har du fem smaksinnen. Du har sött, surt, salt, bäst, och så har du det här umami då, som det pratas väldigt mycket om. Resten av dina smakupplevelser har du i näsan. Du har ju en förbindelse mellan munhålan och näsan också. Den här paletten sitter så högt upp i näsan. Så att, men får du den skadad på något vis, då upplever du väldigt, väldigt, väldigt lite smak.
När man tänker på öl och att det är lokalt tillverkat, innebär det också att råvarorna är lokala eller att smaken är väldigt speciell just för er? Vad är det som gör det till lokalt? Mm.
Det är i alla fall en svensk malt som vi använder. När det gäller humle så är det en bit som vi tar ifrån Tyskland och vi tar det ifrån Tjeckien. Den humlen här produceras inte storskaligt i Sverige så att vi kan köpa det här.
Men ni har inte funderat på att börja odla själva?
Nej, vi har inte gjort det faktiskt. Det krävs otroliga mängder för att göra de här. Idag så använder vi humle i pelletsform så att säga. Men det som gör Ystad färsköl till väldigt lokalt och som ger en väldigt fin karaktär, det är det oerhört kalkrika vattnet som vi har här i Ystad. Och just när det gäller ölproduktion och underjäst öl, så ju mer kalk du har i vattnet, desto bättre är det. Alltså, det binder smakerna på ett bättre sätt. Har du ett väldigt kalkfattigt vatten så blir det en ganska fadd smak så att säga. Men här har vattnet i sig lite karaktär som vi då drar in i ölen så att säga.
Då är jag egentligen nöjd. Det är lite synd att lämna dem här, men ska jag kunna jobba mer idag så får det bli en annan gång.
Ja.
Men jag tror jag får se om jag kan fråga någon av dina gäster om vad de dricker också.
Jag har haft mörkt öl som... Vad kallas det för?
Färsköl.
Det var jättegott. Det var första gången som jag drack det.
Jo, ja, det är första gången. Det är perfekt. Det är snart slut.
Och om ni skulle säga på vilket sätt det här skiljer sig från annan öl?
Det här är mjuk, fin smak. Och högst upp över pärlorna kvar. Längre än det brukar vara på annat öl, för det försvinner ju. Skummet där det.
Ja, det var mjukt fint öl. Det var det. Och ja. Jättegott.
Jag har tagit hit de här personerna här, för jag var här när det öppnades 1996. Då var jag och drack färsköl för första gången i mitt liv. Det var en upplevelse att komma hit här med och se pannorna och... Ölet gjordes på plats där man satt och njöt av det samtidigt. Det är helt perfekt enligt min smak, och jag dricker ju mycket sånt i Tyskland, för där är de duktiga på det.
Gör du skillnad på
detta dem? Detta är minst lika bra som de allra bästa bryggarna.
Jag har druckit en gång tidigare, men jag minns inte att det var så gott som jag tyckte det var idag. Jag tyckte bättre om det idag.
Vi hörde krögaren Lars Bellfrag och ölgästerna Marianne Svensson, Stig Bok, Leif Ax och Gunn Ax på bryggeriet i Ystad. Gunn Ax avslutade här till tonen av militärmusikevenemanget Ystad Tattoo, som alltså har sitt eget öl. Ölprovning på bryggeriet sker efter beställning för grupper. Men Lars Bellfrag försäkrar dessutom att personalen är så kunnig att man kan få veta allt man önskar om den öl man beställer. Reporter i Ystad var Dodo Parikas.